Och vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag ska läsa predikotexten i evangeliet en gång till. Det är alltså Matteus 14, 22-36. Strax därefter befallde han sina lärjungar att stiga i båten och föra honom fara över till andra sidan sjön, medan han själv sände iväg folket. Sen gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten befann sig redan många stadier från land och var hårt ansatt av vågorna eftersom vinden låg emot. Vid fjärde nattväkten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sade en vålnad. Och de skrek, så rädda var de. Men genast sa Jesus till dem, var lugna, det är jag, var inte rädda. Petrus sa, Herre, om det är du, så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Jesus sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till honom. Men när han såg hur häftigt vinden låg på blev han rädd och började sjunka. Då ropade han, Herre, hjälp mig. Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa, så lite tro du har, varför tvivlade du? De steg i båten och vinden lade sig, och det som var i båten tillbad honom och sa, du är verkligen Guds son. När de hade farit över sjön lade de till vid Genesaret. Männen på platsen kände igen honom och skickade ut bud i hela trakten, och man förde till honom alla som var sjuka och bad honom att de åtminstone skulle få röra vid hörntrofsen på hans mantel, och alla som rörde vid den blev friska. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Ja, berättelsen som vi har hört, den skedde strax efter det att Jesus hade mättat 5000 män förutom kvinnor och barn. Som med 5 bröd och 2 fiskar så hade han gett mat åt hela folkskaran. Alla hade ätit sig mätta och det hade ändå blivit 12 korgar över sen alla hade ätit. Och med det här visar ju Jesus att han är mer än en vanlig människa. Han är en gudomlig person. Han har all makt. Och efter det så sände Jesus iväg lärjungarna i förväg i en båt till andra sidan sjön. Medan han själv stannade kvar och såg till att folket skildes åt. Och sen gick han upp på berget för att vara ensam och be. Och det blev afton och det blev kväll. Och Jesus var fortfarande kvar där på berget ensam. Under tiden så hade det blåst upp en storm på Genesarets sjö. Och vi får veta att båten som lärjungarna färdades i var hårt ansatt av vinden och vågorna, för vinden låg emot. Så lärjungarna, de fick arbeta hårt vid årorna för att hålla uppe båten mot vinden. Och de kämpade mot vinden och mot sjön ett bra tag. Och så fram mot slutet av natten så kom Jesus till dem gående på sjön. Han gjorde det som var absolut omöjligt för en människa enligt naturlagarna. Och han är ju en människa. Han är Marias son. Han har mänsklig kropp och själ som vi. Men han är också sann Gud. Guds son, och därför så står han inte under naturlagarna utan över naturlagarna. Det är ju han som har skapat naturlagarna, det är han som uppehåller naturlagarna också. I kraft av sin gudom och sina gudomliga egenskaper så förmår han göra allt han vill. I kraft av sin allmakt så låter han allting tjäna sig, även vinden och vågorna. Han har en mänsklig kropp som vi, men han är också sann Gud, och därför är han inte underkastad samma begränsningar som vi har. Han kan gå på vattnet även om det är omöjligt enligt naturlagarna, även om det är omöjligt för en Det går utöver vad en mänsklig kropp förmår. Och när lärjungarna fick se honom gå på vattnet, komma gående på sjön, då trodde de att det var ett spöke. De var vånad. Och så skrek de rakt ut av rädsla. Det var så fullkomligt avlägset för dem att det skulle vara en människa som kom gående på sjön, att de reflekterade inte över den möjligheten, inte ett ögonblick. Och inte heller så kom de ihåg det under som Jesus hade utfört dagen tidigare, hur han mättat 5000 män med 5 bröd och 2 fiskar. Och visat att han är mer än en vanlig människa. Att han har all makt. Så det är ganska underligt att de har sett det här undret. Kanske mindre än 12 timmar tidigare. Och då tänker man, har man sett något sånt så borde det väl uppta ens tanke och ens medvetande så. Han har all makt. Och vi känner honom. Då borde man väl förstå att det också är den allsmäktige som kommer till deras hjälp gående på sjön. Men de gjorde alltså inte det. De drog förhastade slutsatser. Som om de inte alls kom ihåg Jesus. En människa kan inte vandra på sjön. Alltså är det ett spöke, en vålnad de ser. Fast de med säkerhet aldrig har sett något spöke eller en vålnad eller något sånt. Men det var så de tänkte. Och så skrek de rakt ut av rädsla. Nu kan man väl säga till deras ursäkt. Vad hade de gjort de senaste timmarna? Jo, deras fysiska och mentala styrka var ju prövad till det yttersta. De hade kämpat i timmar mot vinden och sjön. Och det här kan man säga, det här var droppen som fick bägaren att flöda över. Nu kom Jesus gående på sjön och det blev för mycket för dem helt enkelt. De skrek rakt ut av rädsla. Men genast sa Jesus till dem, var lugna, det är jag, var inte rädda. Så han behövde inte ropa ut sitt namn för att identifiera sig. Jesus från Nazaret kommer här. Nej, han sa bara, det är jag. Och vem säger man det till? Det är jag. Jo, till någon som man känner väl, som väl känner igen ens röst, en vän, det räcker. Och han sa det till sina vänner, de kände igen honom och det lugnade dem. Här visar Jesus att han är sann Gud, Guds son. Lärjungarna levde varje dag sedan en tid tillsammans med Jesus. Och de kände hans mor, Maria. De tvivlade inte en sekund på att han var en människa. Han uppträdde, han framträdde som en människa. Men det verkar förvåna lärjungarna att Jesus gång på gång gjorde under och visade att han är mer än en vanlig människa. Och det verkar vara lite svårt för dem att behålla den erfarenheten i sitt medvetande, konstigt nog. Man tänker att det borde de ju ha kunnat behålla i sitt medvetande. Men de verkar ha svårt att hålla i minnet att Jesus är en människa. Men samtidigt en gudomlig person med gudomlig makt. Det är ju lätt för oss att säga, men då ska vi gå till oss själva. Egentligen så ska vi inte säga någonting nedsättande eller nedlåtande om lärjungarna. För hur är det ställt med oss? Vi har ju hela uppenbarelsen i skriften. Vi vet ju allt vad Jesus har gjort och det har omvittnat av trovärdiga vittnen. Så man kan säga att vi är ännu trögare fast vi har hela uppenbarelsen i skriften. Vi har så lätt att glömma att vår frälsare lever. Han som kom och blev människa, vår broder. Han som uppstod och lämnade graven tom. Han som for upp till himmelen och sitter på faderns högra sida och råder över allting. Han uppstod som den första bland många bröder. Han uppstod och sitter och råder över allting för att vi också en dag ska uppstå och bli förhärligade med honom. Och så ska vi komma ihåg att vår frälsare Vår broder som råder över allting, han är sann Gud med gudomlig makt. Han har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Han förmår hjälpa oss vad nöd vi än hamnar i. Precis som vi ser honom hjälpa lärjungarna här. Så det är en stor trygghet för oss i alla svårigheter, alla bekymmer. Att han som är med oss, Jesus, han har all makt i himlen och på jorden. Han kan och vill hjälpa oss. Petrus verkar ha varit det är Petrus som agerar här. Han verkar vara en impulsiv och handlingskraftig person. Så när han fick klart för sig att det var Jesus som kom gående på sjön, då sa han: Herre, om det är du, så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Och Jesus sa: kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till honom. Men när han såg hur häftigt vinden låg på, blev han rädd och började sjunka. Och då ropade han: Herre, hjälp mig. Så länge han höll fast vid det här ordet kom, då ser vi att han går på vattnet fram till Jesus. Och det var Jesu ord och löfte, kom, som höll honom uppe trots naturlagen. Vi har redan lärt oss att Jesus är en gudomlig person. Han står inte under naturlagarna, utan över naturlagarna. Det är han som har skapat dem och det är han som uppehåller dem. Men när Petrus istället för att hålla fast vid Jesu ord börjar se på det omöjliga i den här situationen, då stod han där på vattnet. Han gick fram till Jesus. Han vandrade på vattnet. Och dessutom gjorde han det i en storm som var så hård att det överhuvudtaget var svårt att klara sig ens i en välbyggd fiskebåt. Och då började han tvivla. Och när han började fokusera på det omöjliga i situationen, när han började fokusera på problemet att han stod där på vattnet i en storm, då började han tvivla. Och tvivel, det är snudd på otro. Och tror man inte på Guds ord och Guds makt, vad finns kvar då? Ja, bara mänsklig makt, sin egen kraft. Och egen makt, det är väl närmast vanmakt i en sån här situation. Och Petrus börjar sjunka. Men Jesus var nära tvivlaren. Genast sträckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa: så lite tro du har, varför tvivlade du? Ja, det kan man ju undra, varför tvivlade han? Där stod han på vattnet, på sjön, i stormen. Varför tvivlade du? Ja, det här ska vi lära oss. Att vi kan lita helt på Guds ord och löften, hur svår situationen än är. Och hela berättelsen visar att Jesus är nära sina troende. Han både vill och kan hjälpa, hur svår nöden än är. Han hjälper om vi har små bekymmer. Han hjälper om det är livsfara. Det kan vi lita på. Och särskilt ska vi lägga märke till att han kommer till lärjungarna, vill vara nära och hjälpa när det är verkligt svårt. När det ser hopplöst och omöjligt ut. Han som gör naturlagarna kraftlösa för att rädda det sina, skulle han inte kunna ta hand om oss i våra bekymmer? Och tänk efter då. Han som gör naturlagarna kraftlösa för att rädda det sina. Tänk på Israels folk när de blev räddade ut ur Egypten. De gick genom havet och havet stod som en mur på bägge sidor. När de tågade in i det utlovade landet stod Jordan stilla. De hade vattnet som en mur på ena sidan. När de tågade runt Jeriko så föll murarna bara till ljudet av basunen. Solen och månen stod stilla i Ajalons dal. Skulle inte han kunna hjälpa oss i våra bekymmer? Men om vi istället för att sätta vårt hopp till Kristus börjar koncentrera oss på alla faror och bekymmer och tänka att det här är omöjligt. Det här går aldrig. När det är förlorat, när det är helt kört, ja då sjunker vi. Att tvivla på Guds ord och makt, det är farligare än allt annat som kan hota oss, och det blir vårt fördärv. Vi går under. Precis som Petrus höll på att göra när han istället för att förtrösta, fortsätta förtrösta på Jesu ord kom, började se på sjön och vågorna och tänka det är omöjligt, och så sjönk han. När så Jesus dragit upp Petrus steg de i båten och vinden la sig, och de som var i båten tillbad honom och sa: du är verkligen Guds son. Vad är det här för någonting? Jo, det är ögonvittnens bekännelse. De har sett dagen innan hur Jesus mättat 5000 män förutom kvinnor och barn. De har sett honom med egna ögon komma gående på sjön. De har hört hur han kallat Petrus och sagt kom, och sett hur Petrus gått på vattnet. De har sett hur han har dragit Petrus upp och hållit honom uppe. Hur de stigit i båten och hur han stillat stormen. Så det här, det de sett, det hade övertygat dem om att Jesus var mer än en vanlig människa, en gudomlig person med gudomlig makt. Och deras övertygelse, det mynnar ut i den här bekännelsen: du är verkligen Guds son. Och detsamma bekänner vi varje gudstjänst i trosbekännelsen. Jag tror på Jesus Kristus, Guds enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria. Så vi tror att han är sann människa, han är född av jungfrun Maria. Men om denna människa bekänner vi att han är Guds enfödde son, vår Herre. Och vi lär oss också av den här berättelsen vilken attityd, vilket sinne, vilken vilja Jesus har gentemot oss. Han vill oss inget ont. Han vill inte fördöma. Han vill inte döma och förkasta. Annars hade vi med rätta kunnat vänta oss det, eftersom vi är syndare. Och vi har syndat mot Guds bud. Och vi förtjänar inget annat än vrede och straff. Men hans vilja, det är att göra oss allt gott. Och i synnerhet komma till oss och hjälpa oss när det verkligen är svårt. Och det ska vi komma ihåg i våra svårigheter. Vi ska veta att han som är med oss alla dagar är Guds son, som har all makt och som kan och vill hjälpa. Och detsamma lär oss slutet av predikotexten. När de farit över sjön lade de till vid Genesaret. Männen på platsen kände igen honom. Det var ju fint sagt om de här männen. De var ju mer avlägsna än lärjungarna. För lärjungarna borde väl vara de första att känna igen honom. De som vandrat med honom. Men de kände inte igen honom när han kom gående på sjön. Men männen på platsen kände igen honom. Och skickade ut bud i hela trakten. Och man förde till honom alla som var sjuka. Och bad honom att de åtminstone skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid den blev friska. Och här visar han återigen att han är en gudomlig person. Han har makt över alla slags sjukdomar. Och vi lär oss också vilket sinne, vilken vilja, vilken attityd han har. Han vill hjälpa alla som är i behov av hans hjälp. Så det spelar ingen roll vilken person det är som kommer. Eller vad problemet, vad nöden gäller. Vi får veta att man förde till honom alla som var sjuka, och alla som rörde vid hörntofsen på hans mantel blev friska. Så inget var för svårt för honom, och inte en enda blev utan hjälp. Och så ser vi också som sagt hur folket på platsen på ett sätt överträffar lärjungarna. För de kände igen honom. Och de litar på att de kunde vända sig till honom och få hjälp. Vad är en svårighet de hade? Och Herren har gett också oss löfte om hjälp. Aposteln Paulus uppmanar oss här: kasta alla era bekymmer på honom, till han har omsorg om er. Ska vi gå och bära på bekymmer? Nej, kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Och i en saltarsalm står det så här: min hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord. Och argumentet här är ju att han skapat himmel och jord. Då kan han hjälpa oss i våra bekymmer. Och mot bakgrund av vår predikotext så förstår vi vad de här löftena betyder. Han kommer till oss, han vill vara nära oss i alla våra svårigheter. Han både vill och kan hjälpa i all nöd. Så kom ihåg det på nödens dag. Ingenting är omöjligt för honom. Ingenting är för svårt. Och det ordet ska vi hålla fast vid. Vi ska hålla fast vid hans ord och löften. Och vi ska lita på hans hjälp. Om vi inte litar på Herrens ord och löften, utan istället tänker det är omöjligt, det är förlorat, när det är kört, då går det för oss som för Petrus och sjunker. Kan vi inte lita på Guds ord och löften, och kan vi inte lita på Guds hjälp, om vi stänger ute det, vad är kvar då? Ja, då är ju bara kvar mänskliga lösningar och mänsklig makt. Men varför slår mänsklig makt? Mänsklig makt är väl närmast vanmakt om det är verklig nöd. Om det skulle vara så att vi inte behöver Guds ord och löften, och att det inte är värt att lita på, utan vi har att hjälpa oss själva, ja, varför hjälper vi oss inte själva och löser alla problem? Nej, håll fast vid det här. Han är Gud och människa. Jesus har fått all makt i himlen och på jorden. Ingenting är svårt för honom. Han vill och kan hjälpa alla som sätter sitt hopp till honom. Ja, han hjälper ju också en svag och vacklande tro. Han hjälper ju också tvivlaren Petrus. Så säg bara till Jesus: jag tror, hjälp min otro. Amen. Låt oss så. Kära Herre Jesus, lär oss lita på dig. Du är Guds son som blivit människa för att frälsa oss. Du har all makt i himlen och på jorden och har lovat att vara med oss alla dagar. När vi är i svårigheter och nöd, lär oss då att du älskar oss och låter allt samverka till det bästa för oss, och ge oss din frid. Amen.